Podplay.
...43-åriga Joe känner hur det gör ont överallt. Runt omkring honom är det totalt mörker och han försöker komma ihåg var han befinner sig. För bara några sekunder sedan satt han i ett varmt flygplan på väg hem till sin familj. Men nu är allt plötsligt mörkt och isande kallt. Han känner fortfarande flygstolens bälte runt sin midja, men får ändå inte ihop vad som har hänt. Snart forsar iskallt vatten in i hans mun och näsa och Joe börjar återigen förlora medvetandet. Du lyssnar på Kod Katastrof med mig, Tin Soneby, om flygkraschen i Potomac-floden. Dagen Washington DC förvandlades till en katastrofzon. Det är tidig eftermiddag den 13 januari 1982. Bilköerna i USA:s huvudstad Washington DC ringlar sig långa och längs trottoarerna går människor och håller upp halsdukarna för sina ansikten. Staden har nämligen drabbats av den värsta snöstormen på flera decennier. Delar av den har stängts ner och kontorspersonal har skickats hem. Flygplatsen Washington National Airport är också tillfälligt nedstängd. Alla morgonens flighter har ställts in och nu sitter tusentals frustrerade resenärer och väntar på att flygtrafiken ska komma igång igen. Vissa plan har boardat men sedan aldrig fått klartecken att lyfta. I dem har passagerare och piloter suttit och väntat i flera timmar. De ovala fönsterrutorna blir mer och mer snötäckta och passagerarna mer och mer otåliga. Traktorer åker runt på den gigantiska startbanan och försöker skotta bort det värsta snötäcket som hela tiden fylls på. Man spolar också bort isen från planen med en blandning av varmt vatten och glykol, men iskylan gör att det inte dröjer länge innan ett nytt lager frost och snö bildas igen. Den 43-åriga affärsmannen Joe Stiley sitter på flygplatsen och ser ut genom de stora fönsterrutorna mot startbanan. Han är chef på telekomföretaget GTE och är på arbetsresa tillsammans med sin 27-åriga sekreterare Nikki Felch. De har haft några möten i Washington och ska nu flyga vidare till Huntsville i Alabama. Där ska de berätta för de anställda att fabriken tyvärr sålts och att de flesta av dem blivit av med sina jobb. Joe vill egentligen inte åka på den här affärsresan. Idag fyller nämligen hans son 12 år, men samtidigt vill han inte att de anställda ska få beskedet på annat håll, utan vill berätta det för dem själv. Flyget går om någon timme och Joe vill bara få allt avklarat och sen åka hem och fira sonen. Dessutom ska hela familjen iväg på en efterlängtad semester, så är han inte hemma inom 24 timmar blir det problem. Men med vädret där utanför fönstret verkar inte särskilt troligt att de lyfter i tid. Joe är inte direkt flygrädd. För innan han sadlade om till affärsman jobbade han faktiskt som pilot och flyginstruktör. Men just därför vet han att såna här väderförhållanden inte direkt är optimala att flyga i. Klockan 2:15 på eftermiddagen, när Joe och sekreteraren Nikki äntligen hör att det är dags att boarda, pustar han ändå ut lite och tänker att de kanske inte behöver bli så sena i alla fall. Medan Joe, Nikki och de andra passagerarna går ombord på planet sitter den 34-åriga piloten Larry Wheaton och den 31-åriga andra piloten Roger Petit i cockpit och förbereder sig för avfärd. Larry är en duktig pilot och har många flygtimmar i bagaget, Men han har ibland fått kritik för att han slarvat med de checklistor som piloter måste gå igenom innan start. För honom sitter det i huvudet och han litar mer på sin kompetens än på några fyrkantiga checklistor. Andre piloten, 31-åriga Roger, har flygit för Air Florida i 2 år. Han har tidigare jobbat som stridspilot i det amerikanska flygvapnet och är social, snabbtänkt och tekniskt duktig. Roger är lite mer regelstyrd än 34-åriga Larry och tycker att det är skönt att veta att man följt de där checklistorna ordentligt. Men trots att båda piloterna har relativt stor flygerfarenhet har de knappt någon erfarenhet alls när det gäller att göra det i snö och väder. De kan i princip räkna på en hand hur många gånger de lyft eller landat i snö. Klockan är 3:30 på eftermiddagen och passagerarna och piloterna har suttit i Air Florida Flight 90 i mer än 1,5 timme och väntat på att få lyfta. 43-åriga Joe tittar ut genom fönstret och blir lite bekymrad. Kontrollen av planet som ska göras innan de lyfter borde ha lett till att man kan se fotspår där nere. Men snön runt planet ser helt orörd ut. Joe fortsätter att kolla ut och hoppas att han ska se någon traska omkring där för att kontrollera planet. Men istället hör han piloterna ropa ut att de fått klartecken att lyfta. Joe tänker att det kanske snöar så pass mycket att fotspåren hunnit sopas igen och lutar sig tillbaka i stolen igen. Det har blivit 4 minusgrader ute och när piloterna nu försöker taxa ut på startbanan går det inte. Snömodden är för tjock så en traktor kommer dit och börjar dra planet bakåt. Men det hjälper inte. Planet flyttar sig inte en meter. De är redan försenade, så 34-årige piloten Larry bestämmer sig för att försöka hjälpa till på ett lite ovanligt sätt. Joe hör nu piloten annonsera i högtalaren att han ska använda motorerna för att backa planet och det kommer låta ungefär som när man lyfter fast motorerna blåser luften åt andra hållet. Det är en väldigt ovanlig manöver som man dessutom gärna ska undvika vid hårda väderförhållanden. Den omvända kraften från jetmotorerna lyckas dock inte heller backa planet, så till slut skickas en större traktor utrustad med snökedjor och äntligen lyckas man få ut planet på startbanan. De får dock återigen vänta länge på klartecken att lyfta. Det samlas ännu mer snö och is på vingarna och piloterna funderar över om de borde åka tillbaka till gaten och spola av planet igen. Men ännu mer tid har gått nu och de måste verkligen komma iväg. I cockpit går piloterna igenom checklistan igen och pratar om vilken höjd de ska försöka ligga på efter starten. Vi får sänka oss till en viss nivå beroende på hur rädda vi är, skojar piloten Larry och andra piloten Roger skrattar med. De vet att planet är tungt. De har totalt 74 passagerare och 5 besättningsmedlemmar ombord. Dessutom gör snön planet ännu tyngre. De pratar också om antifrostsystemet som man måste slå på och kritisera det. Den här antifrostgrejen, är inte det bara en falsk trygghet? Det är ju omöjligt att få bort all is, konstaterar piloten Larry och andra piloten Roger säger inte emot. När man senare ska lyssna på inspelningarna från cockpit den här eftermiddagen är det dock omöjligt att höra om andra pilot Roger säger on eller off när Larry frågar om antifrostsystemet. Det man däremot kan höra är att stämningen i cockpit är nervös, men att de båda piloterna försöker förklä nervositeten genom att skämta om situationen. När det gått nästan en halvtimme till och klockan blivit några minuter i 4 på eftermiddagen får de äntligen klartecken att ge sig av. De ska lyfta precis bakom ett annat flygplan. Tanken är att värmen från det första planet kanske smälter en del av isen som samlats på deras. Den här manövern går emot flygmanualens rekommendationer eftersom partiklar från avgaserna från planet framför kan komma in i det följande planets motorer. Men framförallt måste man hålla avstånd för att inte påverkas av de starka luftvirvlarna som ett plan skapar bakom sig. Piloterna som nu sitter där i planet vet inte att det här, kombinerat med flera andra beslut de tagit den här dagen, ska få ödesdigra konsekvenser. Air Florida Flight 90 har börjat rulla och kommer snart upp i fart längs med startbanan. Och nu konstaterar faktiskt andra piloten, 31-åriga Roger, att något tycks vara fel. Motorerna verkar inte få upp tillräckligt med kraft, trots att panelen visar att de har full gas. Men första pilot Larry viftar bort det han säger och fortsätter att köra planet längs startbanan. Med det sagt går det inte att förneka att de tvingas åka mycket längre än de borde behöva på startbanan. Och så fort de börjar lämna marken märker de båda hur spakskakaren på planet slår kraftigt. Spakskakaren är en mekanism som gör att styrspaken börjar skaka så att piloterna vet att flygplanet är nära en överstegring, alltså en plötslig förlust av lyftkraft. Piloterna blir oroliga på riktigt. Nu börjar hela planet skaka och passagerarna kastas runt i sina stolar. Det dröjer inte många sekunder innan det råder fullständig panik. Efter ytterligare några sekunder lyckas piloterna ändå ta upp planet i luften och den 43-åriga affärsmannen och tidigare piloten Joe är förvånad. Men snart inser han att planet inte kommer klara av att stanna där länge till. Han skriker åt sin kollega Nicky bredvid sig att inta kraschposition och passagerarna bredvid dem gör samma sak. De kryper ihop till små bollar mot sätena framför sig och lägger händerna över huvudet. Joe vet inte än, men snart kommer fingrarna som skyddar hans huvud att vara helt krossade. Efter att ha varit luftburet i runt 30 sekunder och bara lyckats nå en höjd på runt 110 meter har nu planet snabbt börjat falla. De har bara tagit sig runt 1,5 kilometer från startbanan. Men nu, klockan 4 på eftermiddagen, kraschar planet rakt in i 14th Street Bridge över Potomac-floden, bara några kilometer från Vita huset. Eftersom många skickats hem från sina arbeten den här dagen är trafiken på bron tät och planet krossar nu 6 bilar och en lastbil på bron och sliter dessutom loss 12 meter av brons sida. Sen störtar planet slutligen ner i den iskalla Potomac-floden. Joe har svårt att förstå vad som hänt. När de träffade bron kändes det som att bli påkörd av en bil bakifrån. Han hade hunnit tänka att han överlevde innan han förstod att planet fortfarande rörde sig i hög hastighet. När det någon sekund efteråt träffade något igen kändes den smällen 100 gånger hårdare än den första. Under en kort stund tappar Joe medvetandet. När han vaknar igen inser han att de är i Potomac-floden. När han nu ser sig omkring möts han av totalt mörker. Han tänker, Gud, hjälp mig, medan han känner hur planet börjar sjunka längre och längre ner. Det tar bara 20 sekunder innan planet lagt sig på flodens leriga botten. Och nu börjar iskallt vatten komma in i Joes mun, näsa och öron. Han känner hur han återigen börjar förlora medvetandet, och den här gången väntar han sig inte att vakna igen. Han ber en kort bön. Men som av ett mirakel lyckas han knäppa loss sig och bända loss sina ben från sätet framför, rycka tag i dem bredvid sig och putta upp dem. Sen simmar de tillsammans över sätena, bakåt i planet och på något vis ut genom en del av planet som gått sönder och lämnat ett öppet hål ut i vattnet. Han ser ingenting. Allt är helt svart. Men när det där kolsvarta snart börjar gå över i något slags grått förstår Joe att han närmar sig vattenytan. Människor som samlats vid flodkanten och tittar ner mot vattnet ser nu en liten grupp överlevande bland isflaken som mot alla odds kunnat simma upp till ytan. Joe, som är en av dem, kan inte ta in att planet han just suttit i är borta. Att allt bara är borta. Tillsammans med 4 andra passagerare, bland annat den 27-åriga sekreteraren Nicky, klänger han sig fast vid planets stjärtsektion. Det är iskallt och Joe inser att de måste ta sig ur vattnet, för annars kommer de med största sannolikhet att frysa ihjäl. Men att få upp folk ur floden är bara en del av problemet. På bron som planet kraschade in i råder också kaos. Flygplanets vingar har krossat flera fordon och räddningsarbetare som nu tagit sig till bron försöker bända ut personer ur de krossade vraken medan glödande bråte ligger runt omkring dem. Trots att det nu samlats flera tusen personer vid floden och det dessutom finns massor av räddningspersonal på plats kan de inte göra annat än att titta på passagerarna som försöker hålla sig flytande i floden. Isflaken har nämligen stoppat räddningsbåtarna från att ta sig fram. Det sanslösa börjar nu bli tydligt för Joe. Han har överlevt en flygkrasch men ska alltså frysa till döds. Han är också den av de överlevande med allvarligast skador och han känner att båda benen, hans ena arm och alla hans fingrar antingen är brutna eller helt krossade. Minuterna fortsätter att gå tills han hör ett högt ljud. Sen ser han 2 linor med flytbojar längst ner kastas ner från helikoptern som hovrar bara några meter över dem. En äldre man, Arland Williams, har flytit upp med sitt säte som han fortfarande sitter fast i och som fastnat i en del av planet. Han får tag i en av bojarna men lämnar över den till en annan överlevande som blir den första att hissas upp och räddas. Den andra bojen ger den äldre mannen Arland till en ung flygvärdinna som mirakulöst nog bara har några mindre skador. När 2 personer är räddade och bojarna kastas ner igen tar Joe emot en av dem som han ger till sin sekreterare Nicky. Den andra bojen, som han också fått av Arland, sätter Joe nu runt sig själv medan han tar ett hårt grepp om en annan överlevande, 22-åriga Priscilla Tirado. Joe har sett att hon är riktigt illa ute och att hon snart kommer drunkna av utmattning om hon inte räddas. Priscilla är dessutom i chock. Hon har rest med sin make och sin 2 månader gamla son som nu båda ligger begravda i kolsvart vatten på flodens botten. Men när helikoptern försöker dra dem mot land tappar Joe greppet om Priscilla. Han ropar åt helikoptern att sluta dra, men ingen hör honom. Ljudet från propellrarna är för högt. Den fortsätter att dra Joe in mot land och när han släpas genom isflaken in till flodens strand bryts flera av hans revben. Han dras in till stranden, men Priscilla blir kvar i vattnet. Människorna som står på bron och vid flodens båda sidor kan inte göra annat än att se på när 22-åriga Priscilla kämpar i det kalla vattnet. Hon har dessutom fått flygbränsle i ögonen och kan inte se någonting. Snart är hennes huvud under ytan. Åskådarna börjar ropa och skrika och ingen vet vad de ska göra. Man kastar ut linor, men de når inte tillräckligt långt. En av åskådarna vid flodkanten, den 28-åriga kontorsassistenten Lenny Skatnik, bestämmer sig för att han måste göra någonting. Utan att hinna tänka efter ordentligt slänger han av sig sin rock och sina skor och dyker ut i det iskalla vattnet. Precis när Priscilla är på väg att försvinna i det svarta vattnet får han tag i henne och lyckas dra in henne till land. Nu har alla överlevare, utom den äldre mannen Arland, räddats ur vattnet. Men vrakdelen som hans stol trasslat fast i börjar sjunka och dras ner under vattenytan. När helikopterbesättningen äntligen lyckas hissa ner någon till honom har Arland redan drunknat. När Joe kvicknar till på sjukhuset får han veta att han brutit nästan 60 ben i sin kropp. Hans vänstra ben är så pass krossat att läkarna till och med övervägt att amputera det. Det högra benet är brutet, liksom hans ena arm och alla hans fingrar. Den totala dödssiffran efter olyckan ska visa sig vara hela 78 personer. 74 av dem befann sig på Air Florida Flight 90 och 4 personer på 14th Street Bridge som planet träffade på väg ner. Frågan alla ställer sig är hur något sånt här kunnat hända. Det hade visserligen varit ovanligt kraftigt snöfall i Washington DC, men många andra plan hade ju lyckats både lyfta och landa säkert den dagen under identiska förhållanden. Dagarna efter olyckan börjar arbetet med att frakta upp kroppar och vrakdelar till ytan. Utredarna fokuserar på att hitta inspelningarna från cockpit för att förhoppningsvis få ledtrådar kring vad som hänt. Sikten i det iskalla, mörka vattnet är bara någon decimeter, så att hitta de små lådorna som innehåller inspelningarna är svårt. När de till slut lyckas hissa upp den sektion där lådorna finns gör geggan runt vrakdelen att den glider loss från kranens grepp och åker ner på flodens botten igen. Det ska sedan ta en hel vecka innan de till slut får upp den. Till slut får utredningsledaren Bill Hendricks lyssna på inspelningarna från cockpit. Han hör då hur piloterna pratar om checklistan och vad de säger till varandra innan och medan planet lyfter. Det går snart upp för honom och de andra utredarna att det inte bara är en sak som gått snett, utan flera. Den första ledtråden är något som händer nästan en timme innan avgång. Snön hade gjort startbanan hal och traktorerna lyckades inte dra flygplanet bort från gaten. När 34-åriga piloten Larry då bestämde sig för att göra den högst ovanliga manövern att låta motorerna tvinga flygplanet tillbaka från gaten hade snö och is kastats upp och in i motorn. Det hade sedan lagt sig över motorns sensorer, vilka ger piloterna information om flygplanets funktioner. Men trots att det tyder på dåligt omdöme borde det inte kunna orsaka en krasch. Men då hittar utredningsledaren Bill någonting annat. Det verkar nämligen som att man inte slagit på flygplanets antifrostsystem, vilket är högst nödvändigt att ha igång under kalla förhållanden. Det är till för att skapa värme framför motorns luftintag så att den kalla luften som kommer in hinner värmas upp och is och snö hinner smälta. Den här typen av missar finns det inte utrymme för under hårda väderförhållanden. Och det blir nu svårt för utredarna att inte lägga skulden på piloterna. För när Air Florida Flight 90 startade orkade inte motorerna generera ens i närheten så mycket kraft som de ska när man lyfter. De hade inte alls full gas, men eftersom sensorerna täckts med is och snö så skickades inte den informationen till cockpit. Slutsatsen man tvingas dra efter att ha lyssnat av alla ljudinspelningarna och sett över flygplanets data är att första piloten utfört en hel katalog med fel i väderförhållanden som inte gav utrymme för några alls. Dessutom gjorde den täta starten efter det andra planet att Air Florida Flight 90 blev ännu tyngre och mer svårmanövrerat. Avgaserna som kom emot dem i luften skapade mer fruset slask som fastnade på vingarna och noskonen framför motorn. Men det går inte att bortse från att andra piloten, 31-åriga Roger, flera gånger försökt säga till. Både innan och medan man lyfte försökte han larma om att saker inte verkar stå rätt till. Men varje gång slogs det bort. Utredningen av kraschen gör att man ändrar delar av pilotutbildningen och betonar vikten av hur man kommunicerar i cockpit. Men det är inte bara piloterna som skuldbeläggs, utan också det faktum att båda var relativt oerfarna. Att ingen av dem flygit kommersiellt i mer än 5 år och att deras sammanlagda ålder bara var 65 lyfter vikten av kompetens och erfarenhet. På lågprisbolag är det vanligt att anställa unga piloter eftersom de är billigare än de med längre erfarenhet. De brukar flyga för lågprisbolagen i några år tills de fått tillräckligt med erfarenhet för att jobba för de lite finare bolagen. Det här kritiseras nu skarpt. Slutsatserna kring vad som gick snett används sedan brett av både flygbesättningar och räddningsarbetare som behöver arbeta i kalla väderförhållanden. En del av bron som planet kraschade in i, 14th Street Bridge, är döpt efter den sjätte passageraren som aldrig lyckades räddas ur vattnet. Arland Williams, som gång på gång sträckte räddningsbojarna till de andra överlevarna istället för att försöka få hjälp själv. 28-årige Lenny Skutnik, som hoppade i vattnet för att rädda överlevande, fick kustbevakningens livräddningsmedalj i guld som också postumt tilldelades Arland Williams. Kraschen förändrar 43-åriga Joes liv för alltid. Han kommer aldrig glömma vad han var med om den dagen och han tänker ofta på de 78 personerna som miste livet medan han fick fortsätta att leva sitt. Än idag gör sig Joes skador påminda och han haltar fortfarande när han går. Han undviker att flyga kommersiellt och har bara gjort det 3 gånger sedan kraschen för 43 år sedan. Han litar inte på flygbolagens piloter, speciellt inte de utan militär träning. Han vet samtidigt varför han överlevde. Att hans erfarenhet som pilot hjälpt honom att veta vad han behövde göra när läget blev skarpt. Han fick med sig 2 andra personer ut ur planet, men det är ändå svårt att tänka på händelsen. Framförallt tänker han på de som omkom och de som förlorade familjemedlemmar. Barn som förlorade sina föräldrar, föräldrar som förlorade barn. Samtidigt vet han hur lyckligt lottad han är. Han påminner sig själv att det inte var en slump att han överlevde, utan att det handlade om att han tog ett beslut. Han vet inte varför, Men på något sätt gör det att han känner någon form av kontroll i något annars så oförståeligt. Flygolyckan i Potomac-floden anses fortfarande vara en av de värsta i historien och gör än idag flygbolag och piloter medvetna om riskerna med att flyga i hårt väder. Den förblir en påminnelse om vikten av kommunikation mellan piloter och att hjälpa till, trots att ingen annan verkar tro att det är möjligt. Du har lyssnat på Kod Katastrof om flygkraschen i Potomac-floden med mig, Tin Soneby. Manuset skrevs av Amanda Long och producent är Oliver Bergman. Redaktör är Alex Häger och produktionskoordinator Victoria Rinkos. Kod Katastrof produceras av Podplay.
Podplay, en del av...